En djupt rotad vana att trycka ner albaner. De tycker sig fria att angripa albaner på polisstationer. Ja, även mitt på gatan. Det spända läget ökar. Det är en blandning av etniska motsättningar, vrede, år av missförhållanden och en desperat ekonomisk situation. Både jugoslaviska, alltså serbiska, myndigheter och omvärlden. Så avslutar Amnesty sin appell. Måste handla för att hindra att det kokar över till öppen konflikt. Staffan Emerson, Wien.
Oktober 1993, Haiti, där det åter är oroligt och där till och med FN-soldater har det riktigt problematiskt.
Från Haiti kommer rapporter om nya våldsamheter. När 200 amerikanska FN-soldater kom till ön igår så hindrades de från att stiga i land av beväpnade grupper. Nu hotar FNs säkerhetsråd med att återinföra ekonomiska sanktioner mot Haiti. Och i USA fortsätter debatten om att delta i FN-uppdrag av den här typen.
Soldaterna som skulle till Haiti ingår i en styrka på 600 man som har två uppgifter. Den ena är att hjälpa till att bygga vägar och broar. Den andra är att hjälpa till med utbildning av haitiska soldater. De är inte rustade för strid utan har bara lätt beväpning. Att skicka amerikanska FN-soldater till Haiti var en del av uppgörelsen mellan den haitiska militären och den landsflyktige president Aristide. Den amerikanska utrikesministern Warren Christopher anklagar nu den haitiska militären och polisen för att bryta sina löften och utmana omvärldens önskemål. Han sa också att de 200 soldaterna inte kommer att stiga i land på Haiti förrän ordningen är återställd. För att uttrycka sitt förtroende för uppgörelsen mellan Aristide och militärerna bestämde sig FNs säkerhetsråd i augusti för att häva de ekonomiska sanktioner som till slut fick Haitis militärjunta på knä. På USAs begäran har nu FNs säkerhetsråd begärt en rapport från generalsekreteraren Boutros Ghali om situationen på Haiti. I bakgrunden finns hotet om att återinföra sanktionerna, säger USAs FN-ambassadör Madeleine Albright.
Secretary General and his people should be looking carefully at the situation and there the threat of sanctions being reimposed is very much in order.
I USA är nu debatten i full gång om vad de amerikanska trupperna ska göra i Haiti. Opinionsundersökningar tyder på att det amerikanska folket ger president Clinton underkänt när det gäller det amerikanska deltagandet i FN-styrkan i Somalia som ska fördubblas men dras tillbaka senast den sista mars nästa år. Redan ställs samma frågor om Haiti som under en vecka ställts om Somalia. Varför blottställa ett otillräckligt antal amerikanska soldater i en fientlig omgivning trots att närvaron där inte har med USAs strategiska intressen att göra? Det finns flera ledamöter i USAs kongress som vill att de amerikanska soldaterna aldrig går i land i Haiti. Men andra ställer sig samtidigt frågan om några busar i Port-au-Prince hamn ska kunna få USA på knä. Haiti håller på att bli ännu ett exempel på USAs svårigheter att finna sin roll i FN och i världen. Lasse Åsgård, New York.
13 augusti 1993.
Allt fler tecken tyder på att militären i Haiti inte tänker följa den FN-stödda överenskommelsen om att återupprätta demokrati i landet. Ett fartyg med amerikanska FN-soldater ombord tvingades lämna hamnen i Haitis huvudstad Port-au-Prince i natt. Och därmed har ännu en FN-insats råkat ut för ett stort bakslag. Här är Washington.
Militanta demonstranter jublade och sköt skott i luften på kajen i Port-au-Prince i natt. När det amerikanska fartyget lättade ankar och satte kurs mot internationellt vatten. De 170 militära instruktörerna från USA och Kanada kunde aldrig gå i land. Det tog bara 1,5 dygn för några hundra man ur den haitiska polis- och krigsmakten att övertyga president Clinton om att FN-insatsen just nu är ogenomförbar. Uppgiften var annars att hjälpa till att skapa demokrati på Haiti och förbereda den demokratiskt valde presidenten Aristides återkomst. Aristide valdes till president i ett demokratiskt val i december 1990. 9 månader senare avsattes han av militären och tvingades i landsflykt. FN har tagit sig an uppgiften att förhandla fram en uppgörelse om att återupprätta demokratin på Haiti. Och efter en kort tid av sanktioner i somras gick den styrande militärledningen i Port-au-Prince med på att Aristide skulle få återkomma som president före den sista oktober. för att öka kuppmakarnas intresse för demokrati åtog sig FN att bygga en del vägar, skolor och sjukvårdsinrättningar. Dessutom ingicks en uppgörelse om att göra en formell delning av polisen och militären på Haiti. De är organisatoriskt sammanflätade och utgör öns starkaste kraft sedan årtionden. De 170 man som i natt tvingades vända utanför Port-au-Prince hade lastbilar, vägmaskiner och byggnadsmateriel med sig. De var bara lätt beväpnade och hade inte några fredsbevarande uppgifter som i Somalia. De skulle följas av ytterligare några hundra man för att till slut bli mellan 600 och 700. President Clinton uppmanade i natt militären på Haiti att stå fast vid avtalet från i somras. Clinton hotar annars med nya FN-sanktioner. Det här är ett stort bakslag för FN och ytterligare ett stort bekymmer för Clinton. Den amerikanska allmänheten förefaller lika kallsinnig till insatser i Haiti som i Somalia. Och politiskt verkar nu båda åtagandena i samma riktning, nämligen bort från alla amerikanska äventyrligheter i FN-regi. Så även om de två senaste dagarnas händelser har iscensats av bara några hundra motståndare till demokrati i Port-au-Prince, så kan de få stor betydelse för FNs handlingskraft under lång tid framåt. Staffan Ekendahl i Washington.
Tyskland, 12 oktober 1993.
Tysklands högsta domstol, konstitutionsdomstolen, godkände idag Maastrichtavtalet. Det betyder att det nu i princip är fritt fram för en europeisk centralbank, en gemensam valuta och en gemensam utrikespolitik.
Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführer zu zwei werden verworfen.
Ingen hade trott att de höga juristerna så klart skulle slå fast att grundlagen inte hindrar Tyskland från att gå med i Europaunionen. Nu kan den tyske förbundskanslern Helmut Kohl vara nöjd. Den union han kämpat för kan godkännas också av Tyskland som sista stat i EG.
Det här ger EG som organisation större inflytande. Ett litet exempel. England har länge som enda EG-land kunnat stoppa ett beslut som skulle ge de anställda i företag mer rätt till insyn och till inflytande. Nu krävs inte längre enhällighet för den här typen av beslut och det innebär att de 11 andra länderna kan genomföra det här i alla fall.
Tyska författningsdomstolens ja till Maastrichtavtalet idag betyder också att de svenska medlemsförhandlingarna kommer att påskyndas.
Vi har fått den formella grunden för att inleda förhandlingar på de nya samarbetsområden som Maastricht innebär.
oktober 1993 om den svenska sociala framtiden.
Regeringen har nu enats om förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring. Nya avgifter för löntagarna införs samtidigt som det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs. Och idag föreslår folkpartiledaren nya avgifter för att betala pensionerna.
90-talet kommer att bli rena rysaren för svenskarna. Underskottet i pensionssystemet på 25 miljarder kronor och i den fond som betalar avkassaersättningen på 50 miljarder kronor nästa år kommer att drabba varje löntagare med nya chockerande avgifter. Den nya arbetslöshetsförsäkringen som regeringen nu lägger sista handen vid blir obligatorisk och omfattar därmed betydligt fler än idag. Det blir också möjligt att välja om man vill tillhöra fackets avkassa eller den statliga. Förslaget innebär en ny avgift på 1% av inkomster upp till 258 000 kronor per år från och med den 1 januari 1994. Per månad betyder det en bruttoavgift som är på 215 kronor. Men avgiften blir avdragsgill så den verkliga kostnaden blir hälften för de som har 50% marginalskatt. Året därpå, den 1 januari 1995, höjs avgiften till 2%, max 430 kronor brutto per månad, efter skatt 215 kronor för de som har 50% marginalskatt. När det sen gäller A-kasseersättningen blir taket för den lägre än för avgifterna, 189 000 kronor per år. Men ersättningen är 80% så per månad blir ersättningen som mest drygt 12 000 kronor. Folkpartiet ville att ersättning och avgift ska baseras på samma inkomst, 258 000 kronor, men det gick inte igenom. Däremot sägs det i propositionen att arbetslöshetsförsäkringen så småningom ska bli helt försäkringsmässig, det vill säga raka rör mellan avgift och ersättning. Ersättningstiden blir som nu max 300 dagar för de flesta, men 450 för folk över 55 år. Och KAS, den kontanta ersättningen till sådana som inte får ersättning från A-kassan, höjs med 7 kronor per dag. Idag är den 198 kronor. Men den nya A-kasseavgiften är inte den enda nya bördan. Folkpartiledaren Bengt Westerberg anser att det inte går att höja arbetsgivaravgifterna mer för att finansiera underskottet i pensionssystemet. Löntagarna måste bidra direkt.
Ja, vi måste finansiera underskottet som är ungefär 25 miljarder nu under 90-talet. Och det innebär att mot slutet av 90-talet så behöver egenavgifterna kanske ligga på 5% eller något högre.
Men det betyder för en som tjänar 15 000 i månaden uppåt en tusenlapp i egenavgift.
Det kan det betyda, men vi måste ju betala våra pensioner.
En genomsnittlig LO-medlem tjänar 13 700 kronor i månaden. För en sån skulle en pensionsavgift på 6%, vilket Westerberg också nämnde, betyda en bruttokostnad på 820 kronor per månad. Men eftersom avgiften är avdragsgill blir nettokostnaden cirka 575 kronor per månad.
Aldrig tidigare har sjukvården stått inför en så omfattande förändring som idag. Systemet med husläkare genomförs nu successivt i hela landet trots hård kritik. Och idag presenterade regeringen riktlinjerna i ännu ett starkt kritiserat förslag, nämligen det om fri etableringsrätt för läkare.
Regeringens förslag innebär att läkare och sjukgymnaster kan starta egen verksamhet var de vill, förutsatt att de uppfyller vissa krav, bland annat på kompetens. Bland kraven finns att de måste arbeta på heltid och inte få vara anställda av landstinget. Socialstyrelsen har sagt nej till förslaget. Många landsting är också kritiska. Den tyngsta kritiken går ut på att landstingen förlorar kontrollen över kostnaderna och inte kan planera vården. Men sjukvårdsminister Bo Könberg är inte imponerad av kritiken.
Trettonde oktober 1993, Polen.
Utrikes i lunchekot, Polen fick ny regering idag som väntat en vänster-centerregering. Men det är fortfarande osäkert om ytterligare ett vänsterparti kommer att ansluta sig till koalitionen. Den nya regeringen får en svår uppgift i att leva upp till vallöfterna, rapporterar vår korrespondent.
Svårigheterna ligger i att Polens nya regering vill fortsätta reformprocessen, privatiseringen och marschen mot marknadsekonomi, men för polackerna utan smärta, uppoffringar och sociala utslagningar. Somliga bedömare anser att den kombinationen är omöjlig. Arbetarunionen, en vänsterflygel av solidaritet, måste de närmsta timmarna bestämma sig om de ska vara med i regeringen eller inte. Tveksamheten beror på att arbetarunionen vill begränsa privatiseringen av den förstatligade industrin. Också utan arbetarunionen får parlamentsvalets två stora segrare, Demokratiska vänsteralliansen med det gamla kommunistpartiet tillsammans med koalitionspartnern Polska bondepartiet, en betryggande majoritet i det polska parlamentet Sejmen. Här i Polen betecknas båda partierna som vänsterpartier, vilket har sin grund i att såväl vänsteralliansen som bondepartiet har sina rötter i kommuniståren. Bondepartiet var i efterkrigspolen ett stödparti till kommunistpartiet, men bör i ett längre historiskt perspektiv från tiden mellan de båda världskrigen betecknas som ett klart intresseparti för Polens jordbrukare. Efter 1989 försöker bondepartiet profilera sig som ett typiskt centerparti, men nu som den svagare koalitionspartnern kommer politiken troligtvis att dras åt vänster. En seger för bondepartiet är att deras ledare Waldemar Pawlak och inte vänsteralliansens ledare blir Polens nya premiärminister. I fjol var han premiärminister i 4 veckor men fick aldrig ihop någon regering. Waldemar Pawlak är bara 34 år gammal, en ungdomskraft som kan behövas med tanke på den svåra uppgiften. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
tidningskommentarer 13 oktober 1993 om valet i Grekland och om Papandreou.
Klockan är 13:08. Det är tid för Lunchekots tidningskrönika. Idag med internationell prägel, Åke Wiklund.
Socialistledaren Andreas Papandreous seger i parlamentsvalet i EG-landet Grekland har mottagits med ett kollektivt stönande inom den europeiska gemenskapen, skriver London-tidningen The Independent. EG befarar, med rätt eller orätt, att Papandreous ekonomiska politik kommer att förvärra en redan underskotts- och inflationstyngd ekonomi, och att hans obevekliga hållning i den makedonska namnfrågan kan bygga på spänningen på Balkan. London-kollegan Financial Times tycker inte man ska göra sig så mycket bekymmer över 74-årige Papandreous hälsa och ålder. Trots allt, Konrad Adenauer var bara ett år yngre när han blev västtysk kansler 1949. Och Ronald Reagan var 4 år äldre när han avgick 1989. Nej, misstron rör mera Papandreous förflutna som regeringschef under 80-talet. Hans ekonomiska vanskötsel då ledde till att Grekland halkar efter i välstånd jämfört med EG-genomsnittet. Papandreou har tonat ned sin vänsterradikalism, men det är ännu inte klart om han har dragit de nödvändiga lärdomarna av sin förra period vid makten. Financial Times konstaterar också att Papandreou intagit en betydligt mer nationalistisk hållning när det gäller Makedonienfrågan än sin konservative företrädare Mitsotakis. Om Papandreou fortsätter att sätta sig emot FN-ledda samtal om Makedonien blir det svårt för EG att etablera en likformig Balkanpolitik. Financial Times. Det oroande med Papandreous valseger är ovissheten, skriver ansedda Süddeutsche Zeitung i München. Och tidningen tänker då på Greklands ekonomiska ställning inom EG och Balkanpolitik. Vart ska Papandreou styra Grekland, frågar tidningen. Under valkampanjen avslöjar han knappast några konkreta planer. Detta lämnar mycket öppet men har också en positiv aspekt. Eftersom Papandreou inte bundit sig vid några handfasta löften behöver man åtminstone inte frukta en upprepning av hans första 4 år vid makten på 80-talet. Då försåg han sitt klientel frikostigt med medel ur statskassan. Han kommer säkert också nu att lägga fram en del dyra sociala program, men inte ens han kan spränga gränserna för den ansträngda budgeten. Utrikespolitiskt förutser Süddeutsche Zeitung de första störningarna vid årsskiftet när Grekland övertar ordförandeskapet i EG. Också efter valsegern har det hörts gälla tongångar från Papandreou över Makedonienfrågan. Men han vet att en alltför nationalistisk kurs kan isolera Grekland utrikespolitiskt. Man brukar säga om Papandreou att han för en politik som gagnar hans egna syften. Hans uträkning skulle kunna vara eftergifter på Balkan mot mera pengar från Bryssel. Frankfurter Allgemeine tror inte att det grekiska väljarnas glädje över valutslaget ska sträcka sig särskilt långt över valnatten. Papandreou tvingas göra den besvikna. Antingen gör han vad han utlovat och upphäver de smärtsamma reformer som Mitsotakis inlett för att bekämpa inflationen, eller också gör han det inte. I det första fallet kommer inflationen att öka, utlandets krediter skruvas åt och den ekonomiska återhämtningen låta vänta på sig. Det andra fallet, det vill säga en fortsättning på företrädarens stabiliseringspolitik, låt vara under en annan etikett, skulle innebära fortsatta påfrestningar för grekerna. Då skulle frestelsen ligga nära till hands att leda in missnöjet på utrikespolitiska banor, Balkan, Turkiet och som alltid amerikanerna, NATO och EG. Från årsskiftet och ett halvår framåt övertar Papandreou ordförandeskapet inom EG. Då stundar en besvärlig tid, tror Frankfurter Allgemeine.
Oktober 1993. När det gäller Sverige så finns det bara dystra och mörka nyheter.
För idag presenteras en ny dyster rapport om den svenska ekonomin. Det är LO-ekonomerna som på grund av det osäkra ekonomiska läget gjort en extra prognos, något som är ganska ovanligt. Rapporten är ingen rolig läsning. Arbetslösheten fortsätter att stiga och lågkonjunkturen har övergått i depression. Vi hör en av LO-ekonomerna, Dan Andersson.
Läget är så extremt allvarligt och samtidigt så osäkert. Och vi måste visa liksom att de flesta prognoser om 93 har varit felaktiga. De har grovt underskattat kraften i nedgången och inte sett hur starka de depressiva krafterna i ekonomin är just nu.
Det är en väldigt svart rapport som ni lägger fram nu.
Ja, vidden av det vi ser nu kan bara beskrivas med depression och klart av 30-talsformat. Det är svårt att hitta bra jämförelser. Statistiken är osäker, men det är, här är en djup depression.
Samtidigt så visar börskurserna på nya rekordresultat.
Och det är en helt delad ekonomi naturligtvis, där vi har alltså ungefär en fjärdedel av efterfrågan som går som raketen. Och så har vi då tre fjärdedelar som ligger helt still. Och den här utvecklingen gör att man nyhetsrapporteringen visar på ljusglimtarna. Och regeringen ser de ljusglimtarna. Men verkligheten för människor och för företagsledare är ganska annorlunda.
Vid årets slut räknar LO med att arbetslösheten är uppe i hela 12%. Den totala arbetslösheten, alla de som sökt jobb och inte fått något, väntas vara över 550 000 personer. I bästa fall dröjer det ända tills 1995 innan utvecklingen vänder. Visserligen kan exportföretagen visa upp lysande vinster och stigande börskurser. Men det räcker alltså inte för att ge en ordentlig skjuts uppåt för hela ekonomin. För på hemmaplan syns ingen ljusning. Fortfarande är hushållens tillförsikt inför framtiden liten, konstaterar LO-ekonomerna. Idag sparar hushållen en större andel av sina inkomster än på 50-talet. Räntenivån och osäkerheten gör att företagens vinster läggs på hög. Investeringarna fryser in och därmed också nya arbeten. Istället för att spara borde vi konsumera, menar Dan Andersson.
Vi måste sätta fart på hjulet. Vi måste både våga köpa och investera mer. För nu håller vi på att sätta in pengar till på banken. Och det skapar ingen ökad välfärd, utan välfärden skapas när vi ökar vår produktionsmåga. Det vill säga produktionskapital och sysselsatta. Så det andra är att gräva ner sitt pund i jordet, och det ger ingen välfärd, utan det här måste pundet förräntas.
Sa LO-ekonomen Dan Andersson, intervjuad av Eva Stenström.
Han sa att folk sätter in pengar på banken. Jag undrar just vem det är som sätter in pengar på banken idag. Vem har några pengar att sätta in? Talar man med en bankman så är det uttag som gäller. Oktober 1993. Om dumpad miljögift från andra världskriget.
Efter andra världskriget beslagtog alltså segrarmakterna 600 000 kemiska vapen från Tyskland. Meningen var att de skulle förstöras, men en stor del av vapnen dumpades i Östersjön. Det har varit känt. Men hittills så har det inte funnits några säkra uppgifter från de länder som genomförde dumpningen. Ekot kan nu redovisa den första redogörelsen från Ryssland om vad som hände.
Dåvarande Sovjetunionen skötte sin del av förstörelsen av de tyska kemiska vapnen genom att dumpa dem i havet, i det som låg närmast till hands, Östersjön. 60% av den sovjetiska kvoten av tyska kemiska vapen dumpades på det sättet. Och i den granskning av dumpningen som Helsingforskommissionen för Östersjöns miljö nu gör har de ryska uppgifterna varit den felande länken. Den ryska regeringen uppger nu att 600 000 bomber, granater, minor och behållare med kemiska gifter sänktes nordost om Bornholm och söder om Gotland. Tillsammans innehöll vapnen 12 000 ton giftiga kemikalier enligt den ryska rapporten. Största delen senapsgas, men också arsenik, fosgen som skadar lungorna och nervgasen tabun. Det är mer än de tidigare tyska uppskattningarna på mellan 6 och 10 000 ton. USA och Storbritannien deltog också i dumpningen, men inte i Östersjön utan i Västerhavet, bland annat i Skagerrak. Den största delen av dessa stridsgaser sänktes utanför Bornholm, men frågan är om inte dumpningsplatserna är ännu fler. Det finns en mängd uppgifter från Polen om dumpade kemiska stridsmedel utanför den polska kusten. Fiskare har fått senapsgas i trålen. Man har kartlagt platser med minor, båtvrak som innehåller ammunition och platser där stridsgas har påträffats. I den ryska rapporten finns en beräkning på hur snabbt olika behållare rostar. Man uppskattar att de största utsläppen av senapsgas i vattenmiljön kommer 125 år efter dumpningen. Då kan 250 ton senapsgas per år läcka ut vid Bornholm och 25 ton utanför Gotland. Hittills har man inte konstaterat några skador på fisk, men den ryska rapporten redovisar experiment där plankton som utsätts för senapsgas dör i stor utsträckning. Den ryska redogörelsen rör sig om tiden efter andra världskriget fram till 1947. Men det finns misstankar om att före detta Sovjetunionen genomfört dumpning av kemiska vapen i Östersjön också långt senare, bland annat i Finska viken. Några säkra belägg finns inte. Helsingforskommissionen begär nu att Ryssland kommer in med uppgifter även om tiden efter 1947. Hittills har man svarat att den militära sekretessen hindrar att sådana uppgifter lämnas ut.
Ekots miljöreporter Ingrid Gustafsson.
Oktober 1993. Sverige.
Finanskrisen som har kostat Sverige hundratals miljarder kronor är nu på tillbakagång. Men risken är stor att det blir kreditförluster på ytterligare tiotals miljarder om någonting går snett på penningmarknaden.
Sverige har en av världens största penningmarknader. Här handlas statsobligationer, statsskuldsväxlar, bostadsobligationer och en rad andra räntebärande värdepapper. Det är här som bland annat staten lånar upp pengar för att finansiera sin verksamhet. Penningmarknadshandeln är förenad med enorma risker och det är bara tur att vi ännu inte sett några större fallissemang. Det säger många aktörer som Ekot talat med. Sverige lever idag inte upp till internationella krav på god säkerhet. Redan för 3 år sedan pekade Riksbanken på de stora och oacceptabla riskerna. Sedan dess har handeln mer än fördubblats till över 100 miljarder kronor om dagen. Johan Lybeck, ekonom och fristående finanskonsult.
Det har varit ett oerhört farligt system. Inte bara därför att någon tjuv kan komma att ta papperna och pengarna, men kanske framförallt därför att det har varit väldigt lätt att någonting kommer bort.
Om någon trodde att allt sker via datorer och elektronik på våra finansmarknader, så är det fel. I ett källarvalv på Handelsbanken så samlas storbankerna och byter värdepapper, obligationer och växlar mot pengar. När pengar eller värdepapper saknas så byter de istället någon form av papper som i strikt juridisk mening egentligen inte är godtagbar. Värden för hundratals miljarder kronor hanteras på det här mycket ålderdomliga, riskfyllda och omständliga sättet. Att det ligger en stor risk i att bära omkring värdepapper på stan är lätt att förstå. En annan risk i handeln är att det inte finns någon kontroll att kunden eller motparten i en affär verkligen kan fullgöra sin betalning. Eller att han faktiskt har de obligationer som han påstår att han vill sälja. Handeln bygger i stor utsträckning på förtroende. När bankerna samlas i valvet på Handelsbanken gäller det att alla har sina pengar och sina värdepapper. För om någon inte klarar att fullgöra sin leverans eller betalning så måste en hel kedja av kanske 10 olika köp och försäljningar gå tillbaka. Med dagens snabba kast i räntor och valutor och med tanke på att det är enorma belopp det handlar om kan det leda till stora förluster på vägen och få stora effekter på hela betalningssystemet. Lars Aspling, fristående finanskonsult, som nyligen skrivit en bok om den svenska penningmarknaden.
Jag tycker att om det finns identifierade problem och identifierade risker, och de är verkligen identifierade internationellt och i Sverige genom olika typer av utredningar, då har jag väldigt svårt att förstå varför man då inte ska vidta de åtgärder som kan vidtas för att eliminera den typen av risker. Sannolikheten för att det kommer att hända någonting förr eller senare, tyvärr, är ganska hög.
Oktober 1993, Haiti igen.
Så till Haiti, där den FN-stödda planen för att återupprätta demokrati led ännu ett svårt nederlag då landets justitieminister mördades igår kväll. Regeringen har ingen kontroll över situationen. Istället härskar beväpnade civila med stöd av militären och polisen.
Det råder ingen tvekan om vilka krafter som låg bakom mordet på Haitis justitieminister Guy Mallary, som sköts ihjäl på öppen gata tillsammans med sin livvakt, sin chaufför och en fjärde person. Mallary var en nyckelperson i regeringen och skulle ha övervakat åtskiljandet av polis och militär. Det är en av punkterna i den överenskommelse om att återupprätta demokratin som den landsflyktige presidenten Jean-Bertrand Aristide och arméchefen Raoul Cédras skrev under i juli. Men militären, polisen och deras allierade gör nu allt för att sabotera processen vars kulmen skulle vara Aristides återkomst till Haiti den 30 oktober. Den nya regeringen under ledning av premiärminister Robert Malval utsågs av Aristide i augusti som ett led i den FN-stödda planen. Det är den första internationellt erkända regeringen sedan kuppen för 2 år sedan. Malval är en framgångsrik affärsman som av patriotiska skäl motvilligt tackade ja till uppdraget. Han tvingas försöka regera utan stöd av armén och polisen, utan pengar i statskassan och utan något annat kontor än sin egen bostad. Nästan alla ministrar har dödshotats upprepade gånger och nu har det första mordet satts i verket. Väpnade grupper som ockuperar den statliga radion kräver att premiärminister Malval avgår och att FN-funktionärer lämnar landet. Cirka 300 FN-observatörer finns i Haiti för att övervaka respekten för mänskliga rättigheter. De har rapporterat ett 100-tal mord på anhängare av Aristide sedan i början av juli. Nu uppmanas haitianerna via radion att inte sälja bensin och mat till FN-funktionärerna. Sen våldsamma oroligheter i början av veckan hindrade landsättningen av amerikanska FN-soldater i Haiti har FNs säkerhetsråd beslutat återinföra ett olje- och vapenembargo mot landet från och med måndag, om inga framsteg mot demokrati har gjorts innan dess. Nu har våldet istället trappats upp och USA överväger nya sanktioner. Det kan bli aktuellt att frysa banktillgångar för militären och deras allierade inom den ekonomiska eliten. Efter mordet på Haitis justitieminister höjs också röster för en militär invasion som bedömare menar skulle få stöd av en majoritet av befolkningen. 2/3 av väljarna röstade på Aristide i landets första demokratiska val i december 1990. Haitis odisciplinerade armé på 7000 man har aldrig skjutit på andra än obeväpnade civila. Kerstin Bodell, Managua.
Den 15 oktober 1993. Nobels fredspris gick till Sydafrika.
Dagens Eko, 16:45.
Den norske Nobelkommitté har bestemt at Nobels fredspris for 1993 skal tildeles Nelson Mandela og Fredrik Wilhelm de Klerk.
Det blev alltså ANC-ledaren Nelson Mandela och Sydafrikas president F.W. de Klerk som får Nobels fredspris i år för sitt arbete med att avskaffa rasåtskillnadspolitiken och för att ha lagt grunden till en demokratisk utveckling i Sydafrika. Så lyder motiveringen från den norska Nobelkommittén.
På ANCs kontor i Johannesburg flög Nelson Mandelas supportrar varandra i armarna och skrek av glädje när beskedet om fredspriset kom från Oslo. Men några svarta muttrade över att Mandela skulle behöva dela priset med de Klerk. Den vita extremistledaren Terre Blanche, som stöder apartheid, gjorde tummen ned. Nu har världen blivit galen, sa han. Det blir ingen fred, bara blodigt krig. President de Klerk själv sa så här till norska riksradion.
I think this peace prize will bring a message to all South Africans that the world want us to succeed, that the world want us to achieve lasting peace in our country. And we will be working very hard to make that through.
Jag tror att detta fredspris kommer att föra med sig ett budskap till sydafrikanerna om att världen vill att vi ska lyckas, att världen vill att vi ska få en bestående fred. Priset blir en inspiration för oss, sa de Klerk. Och den sydafrikanska ärkebiskopen Desmond Tutu, som själv fick fredspriset 1984, sa att han var begeistrad över att priset har hamnat i Sydafrika ännu en gång.
I'm thrilled for our country that this should be the third time in a very short while that the Nobel Peace Prize comes to South Africa.
Det var Åke Wiklund som hade sammanställt de här reaktionerna på fredspriset, och så här kommenterar författaren och Sydafrika-kännaren Per Westberg.
Jag tycker det är underbart att Mandela har fått det. Ingen i hela världen få under 1900-talet kunde vara mera värdade. Det är en av vår tids allra största figurer och vår tids största symbol som politisk fånge. Inget av detta kan man säga om de Klerk. Han halkar med. Och jag tror att det rent politiskt och listigt kan vara bra att han får det. Han vill ju så gärna vara en Gorbachev i Sydafrika utan att för den skulle bli avsatt. Han har ju inte gjort särskilt mycket, därför att han har visserligen brutit ner en mur, men gjort det av tvång. Därför att världen upphörde att låna Sydafrika pengar. Landet höll på att gå åt skogen rent ekonomiskt på grund av apartheid.
Det är alltså fel att de två jämställs, anser Per Westberg, även om det är bra för framtiden.
Det beror på att det är viktigt att de knyts ihop, dessa två män, och att mittfältet breddas, och att de som står på extrema höger och vänster på bägge sidor hålls undan. Och jag kan tänka mig att de Klerk får lite mera muskler och kraft att våga göra det. Han har hittills varit alldeles för undvikande och räddhågad när det gäller att få polisen och militären att upphöra med traditionella metoder, nämligen att skjuta dem som säger emot.
Du menar med Nobelpriset i ryggen så kan de Klerk bli mera offensiv mot högerfalangen som är mera militant?
Ja, det är min förhoppning, därför att det finns ju i Sydafrika ett enormt begär nu när sanktionerna har försvunnit eller ska försvinna, att bli upptaget i världssamfundet, att bli legitimt, att bli aktat och respekterat. Och få saker kan ju vara bättre ägnade än ett fredspris. Och om det kan ge dem kallade vettiga vita mer råg i ryggen, så är det ju en mycket god sak.
Författaren Per Westberg intervjuad av Alice Petrén. De två personer som dömts för mordet på den sydafrikanske kommunistledaren Chris Hani, de fick dödsstraff. De två dödsdömda är den polska immigranten Janusz Wallus och politikern Clive Darby Lewis.
Oktober 1993. Kina och Tibet.
Tibetanerna demonstrerar mot ockupationen, så som de gjorde 1989 då tusentals dödades och fängslades. Nu i år i maj kuvades demonstrationer igen. Istället kommer vida avenyer med barriärer för att kontrollera folkmassor. Nya hus och nya invånare. I Tibet finns nu 7 miljoner kinesiska invandrare mot bara 6 miljoner infödda tibetaner. Kineserna lockas att komma hit. De får bättre betalt och får ha fler barn än ett, vilket annars är regeln i själva Kina. För de infödda visas föga respekt. I 700 år har pilgrimerna kommit till Jokhang-templet för att gå runt medsols, en viktig ritual. Kineserna går motsols för att såra känslor och påminna om vem som bestämmer. Till mödravårdskliniken för tibetaner kommer kvinnor från hela landsbygden, men barnadödligheten bland tibetaner är den högsta i hela u-världen. och tre gånger högre än i själva Kina. En halv miljon kinesiska soldater finns i Tibet. Dagligen kommer nya förstärkningar. Tibetanerna har små eller inga möjligheter att protestera. Turisternas hårdvaluta är välkommen, men en tibetan som talar med dem lever farligt. Poliskameror finns överallt. Under den stora proletära kulturrevolutionen på 60-talet förstördes de flesta tibetanska kloster, liksom otaliga kinesiska skatter. Det var ett misstag, medger kineserna, och reparerar nu de kloster som turister får besöka. Men på andra håll har förstörelsen börjat igen, säger den här munken som nyligen flydde landet. Pekings mål tycks vara att utplåna Tibets särart för att göra slut på motståndet. I brist på hjälp utifrån får tibetanerna vända sig till gudarna.
Oktober 1993. Åter till Haiti.
De militära ledarna i Haiti visar inga tecken på att ge efter för växande internationella påtryckningar. Istället ökar terrorn. Utlänningar hotas och de flesta FN-observatörerna ska lämna landet, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
Det var FNs speciella sändebud i Haiti, Dante Caputo, som gav beskedet att nära 300 FN-anställda av säkerhetsskäl evakueras till grannlandet Dominikanska republiken. De kom till Haiti i början av året främst för att övervaka respekten för mänskliga rättigheter. De har rapporterat om mord, tortyr och godtyckliga arresteringar med en kraftig ökning av våldet den senaste tiden. Nu är deras egna liv i fara efter dödshot av grupper som är allierade med polis och militär. Samma grupper krävde igår att alla utlänningar ska lämna Haiti. En talesman sa i radio att vita utlänningar är allierade med terrorister som stöder den landsflyktige presidenten Jean-Bertrand Aristide. Haitis befolkning är svart med en liten minoritet av mulatter. Alla tecken tyder nu på en växande terror under veckohelgen då demonstrationer till stöd för militären aviserats och på måndag då väpnade grupper hotar lamslå Haiti i protest mot FN-sanktionerna som träder i kraft samma dag. Kerstin Bodell, Managua.
Den 16 oktober 1993, Estland.
Så till Estland, där konflikten mellan regeringen och den övervägande ryska befolkningen i Narva har dämpats inför lokalvalet imorgon. En stor del av de lokala ledarna i Narva kommer att bytas ut i valet. Och förmodligen försvinner nu också den enda Lenin-statyn, rapporterar vår korrespondent.
Här på Peterstorget i Narva finns en enda prydnad. Det är Lenin som står där staty i ena hörnet. Den enda Lenin-statyn som fortfarande står kvar i Baltikum. Annars finns här bara snömodd och stinkande, köande bilar mot den ryska gränsen. I stadshuset som också ligger här vid torget kommer nästan alla politiker att bytas ut. Det är bara 4 stycken som fått estniskt medborgarskap och kan ställa upp i valet. Vladimir Shuikin är ordförande i stadsstyrelsen och det här är sista arbetsdagen för honom i stadshuset. Och hans bitterhet går inte att ta miste på.
30-40-е годы с помощью автомата и товарных вагонов собирал людей и увозил в Сибирь.
Stalin deporterade folk till Sibirien. Esterna försöker göra likadant med oss. Vi ska ut härifrån, skickas till ett sorts Sibirien, vi också. Men esterna gör det med vita handskar på händerna, säger Vladimir Shuikin. Här var situationen mycket spänd för bara några månader sedan när Estlands regering behandlade utlänningslagen. Den ryska befolkningen såg sig då hamna utanför och både Sveriges statsminister Carl Bildt och den europeiska säkerhetskonferensen ESK försökte medla i Narva och i Tallinn. I juli genomfördes så en folkomröstning här mot regeringens vilja om Narvaområdet skulle bli en autonom region i Estland. Den blev ingen stor framgång för de ryssar som ville föra en hård linje mot Estlands regering. Sedan dess har drygt 7000 ryssar i Narva fått medborgarskap och därmed finns också egna kandidater som kan ställa upp i valet imorgon. Stämningen nu efter omröstningen och framförallt efter händelserna i Moskva de senaste veckorna är närmast uppgiven. Narvas ekonomiska problem är mycket större än i övriga Estland. Hit kommer inga västeuropeer och vill köpa företag. Leninstatyn här ute på torget har blivit en förhandlingsfråga. Esterna vill lyfta bort den enda Leninstatyn som fortfarande står kvar i Baltikum. Statsstyrelsen säger nej, men inför valet går ryktena ändå om att nu ska nog Lenin flyttas in i skuggan. Vladimir Shuikin säger slutligen att det hänger på hur mycket stödpengar estniska regeringen är beredd att ge Narva. Kommer det tillräckligt? Ja, då beställs lyftkranarna fram som ska ställa Lenin åt sidan. Kristina Gustafsson, Narva.